Jag tänkte att jag skulle predika från Apostlagärningarna idag. Och så om vi slår upp kapitel 8 och vers 26. Det handlar om Filippus och den etiopiske hovmannen. Välkänd berättelse. Och medan ni bläddrar i biblarna så tänkte jag berätta något litet kort om bakgrunden till det här. Det är alltså Filippus, en av de sju diakonerna som ni kanske kommer ihåg, utsågs i Apostlagärningarna kapitel 6. När apostlarna, de la så mycket tid på massa praktiska sysslor så de fick ingen tid för bön och predikan som de ansåg. Och då utsåg man sju stycken diakoner som skulle sköta de lite mer praktiska sysslorna. Och Filippus är en av de här. Det står att det var män fyllda av Guds ande. Och så vart de utvalda för den här uppgiften då. Men i det här kapitlet så ser vi att Filippus, han är i Samarien. Och han predikar evangeliet för de som bor där. Kommer ni ihåg att Samarien var ett område som var, det var fiendskap mellan judarna och samarierna. Och så säger Jesus att ni ska gå till Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det är inte apostlarna som går till Samarien, det är Filippus, diakonen. Och där predikar han, står saliga till liksom. Han driver ut demoner och apostlarna får komma dit och sen så blir det massa andedop och sådär liksom. Stor väckelse kan man säga. En stor väckelse. Och mitt i den här stora väckelsen av sällan skådat slag, då kommer vi till den här texten. Jag läser från vers 26. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll i tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa från profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa, se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Punkt. Väldigt speciell text må man säga. Och det första jag vill lyfta fram här om Filippus, om vi börjar med han, alltså en av de sju diakonerna, det är att det kan tyckas märkligt att Gud kallar Filippus att lämna en plats där det pågår en stor väckelse som han själv har startat. Visst är det det? Det var alltså en oerhört framgångsrik historia som han hade påbörjat där i Samarien. Han hade predikat evangeliet, folk blev frälsta, andedöpta, demoner drivs ut. Och han stod mitt i centrum av detta. Och vad gör Gud? Du ska gå härifrån. Du ska gå ut i en öde öken. Är inte det något som är konstigt där? Men jag tror att Gud gör det här med flit på grund av flera anledningar. Dels att han vill inte att Filippus ska vara den som allt kretsar kring. Väckelsen kommer från Gud, inte från Filippus. Gud har makt att upprätthålla den här väckelsen och använda andra människor om han skulle vilja. Det beror inte på Filippus. Men också är det så faktiskt att Gud älskar att göra stora saker, att nå stora mängder med människor. Men faktum är också att Gud älskar också individer. Gud är beredd att sända en sån som Filippus för att möta en enda människa också. Och det glömmer man ibland. Ibland så fokuserar vi för mycket på det som vi tror är bra. Där vi når flest kanske, där vi gör mest saker, mest nytta. Men Gud verkar det som att nej, det är en enda människa där borta som jag vill att du ska nå. Så du får lämna alla de här, jag vet inte hur många det var, hundratals, kanske tusentals människor totalt. Så rent mänskligt sett så var det dumt av Filippus att lämna Samarien. Men Gud tänker annorlunda än dig och mig. Och det, lärdomen från det är ju att du kanske befinner dig just nu i en mänskligt sett framgångsrik situation. Du kanske blir använd av Gud i det du gör. Du kanske är till stor välsignelse för andra människor. Men Gud kallar dig någon annanstans för att få vara till välsignelse för en enda människa. Då ska du lyssna på det. Det kanske verkar oförståndigt. Men om det är Gud som har en sån plan med ditt liv så ska man lyssna. Ibland så tror jag att vi kristna komplicerar det för mycket. När Gud talar så borde vi göra det han säger helt enkelt. Sen vill jag också tillägga en sak som kanske inte är en poäng i texten men som ändå passar in här. Jag tror många kan känna igen sig där att det är få platser man kan känna sig så ensam som i en stor församling. Ni kanske har varit med om den känslan någon gång. Men trots att det är jättemycket folk så är man ändå ensam. Gud bryr sig verkligen om dig som individ. Han bryr sig om liksom var och en av oss som är här och även någon som inte är här som kanske känner att nej, men jag har ändå ingen att prata med så jag stannar hemma. Gud ser de människorna och bryr sig om dem. Det ser vi i den här texten. Utmaningen från inledningen här är att vara beredd att göra det som Gud kallar dig till även om det mänskligt sett är oförståndigt. För Gud har en större plan. Den här Etiopien då, vem var det? Faktum är att dagens kuriosa. Egentligen när det står Etiopien så vad jag förstår så är det inte det som vi kallar Etiopien idag. Utan lite mer norr om det som är Etiopien. Alltså mellan södra Egypten och Khartoum i Sudan. Det området någonstans där. Dagens andra kuriosa det är att man tänker att Kandase, jag vet inte hur det uttalas. Det känns som att jag skämmer ut mig själv när jag säger det på östgötska. Liksom. Men om någon vet hur man uttalar det namnet så säg till. Liksom. I alla fall, Kandase, det var alltså en titel faktiskt. Ni vet att de egyptiska kungarna, de kallades för farao. Och tydligen kallades de här drottningarna för Kandase, så det var inte hennes namn. Helt onödigt och att jag berättade det, men jag tänkte att det kan ibland vara intressant med lite kuriosa. Okej, den här etiopiska hovmannen, om vi går, pratar lite om han en stund. Han var alltså vad man skulle kunna kalla för en främling som fruktade Gud. Så omnämns vissa personer ibland i Bibeln. Alltså om man var en icke-israel, alltså man var en romare eller etiopier eller vad som helst, så kunde man ju bli en del av Guds folk. Och på Johannes döparens tid och strax innan där så var det typ en procedur man gick igenom som inkluderade dop. Alltså ett judiskt dop faktiskt. När man gick ner i en vattenbassäng så där, och så kom man upp och så var man en jude. Typ så. Och lite ritualer kring det. Det kunde man göra. Man blev alltså en judisk proselyt. Han var förmodligen inte det. Därför att det står i gamla testamentet att eunucker får inte komma in i Herrens församling. Det var ju lite tråkigt för han då. Och jag vet inte, men kanske var det att han sökte Gud. Han hade fått uppleva Gud på något sätt i Etiopien. Han hade förstått att det finns en Gud liksom. Och att han bor i Jerusalem och så vill han dit. Kanske hade han läst Jesaja. Kanske han hade fått tag på Jesaja-rulle på omvägar i Etiopien. Vem vet? Och läst, för det är just i Jesaja. Det står om eunucker då. Men det står också i Jesaja att i den messianska tiden så kommer även eunucker att få ta del av stora välsignelser. Så kanske han hade en längtan om att få ta del av Herrens välsignelser när han läste Jesaja. Vem vet? Det framgår inte riktigt av texten. Så kanske han begav sig till Jerusalem för att liksom, ja, men jag måste få veta mer om det här. Den messianska tiden. Vem är den här Jesus som jag har hört talas om? Någon måste berätta för mig. Jag ser det framför mig hur han gjorde precis som Jesus gjorde som 12-åring. Han gick in på tempelområdet liksom, och så satt de där laglärda där. Och så tog han fram sin Jesaja-rulle och sa liksom, vem handlar den här texten om? Jag måste få veta det. Och så hade de diskussioner och teologiska debatter. Och som de normalt sett brukar sluta så kom de förmodligen inte fram till någonting. Det är faktiskt så att just den versen som han undrar över, vem handlar den här texten om egentligen? Just, jag ska se om jag kan hitta det här. Teologerna, de judiska teologerna, de hade alltså olika tolkningar på det. Några sa att den här lidande tjänaren som det står om, det var Israel, nationen. Det var landet själv då som var den lidande tjänaren. Några andra menar att ja, men det är Jesaja som är den lidande tjänaren. Och så några tredje då, de tyckte att nej, men det är Messias som är den lidande tjänaren. Men det kunde de inte få ihop det, för att hur kan Messias lida? Nej, det stämmer inte. Det kan inte stämma. Liksom. Det kunde de inte gå med på. Och så tvistar de om det där. Men det var bara ett sidospår. Den här Etiopien, han var, skulle man kunna säga, en framgångsrik man. Han var rik, eller ja, han förvaltade drottningens skattkammare. Han var en väldigt inflytelserik person, framgångsrik, mäktig, hade tid och pengar att bege sig till Jerusalem på det sättet. Det tror jag att många av oss kan känna igen oss i. Att vi har liksom makten i våra egna händer, så att säga, över våra liv, och vi är framgångsrika, var tillräckligt med pengar att leva och ha det gott. Det som är speciellt med han, det är att han nöjde sig inte med det. Han sökte någonting mer än att bara vara framgångsrik rent mänskligt sett. Det är någonting vi kan ta till oss av. Att det finns mer här i livet än bara framgång. Att man längtar efter Gud. Och även andra människor utanför församlingen här, de längtar efter Gud, tror jag. Många i alla fall. Det räcker inte med personlig framgång i livet. Sen kommer vi till i vers 29. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Har ni hört Guds ande tala någon gång? Har ni hört Gud tala till er någon gång på ett personligt sätt? Några viskar, några nickar. Jag tror vi känner igen det lite var en något sån här. Man kan säga att Gud talar på olika sätt. Gud talar genom Bibeln. När vi läser skriften så kan vi faktiskt få till oss ord från Gud som han använder när vi läser skriften. Gud talar genom Kristus. Gud talar genom naturen och skapelsen. Det vet jag väldigt många icke-kristna människor som upplever Guds närvaro när man är ute i naturen. Gud talar genom andra troende, alltså profetiskt genom varandra. Gud talar genom sin ande. Gud talar genom änglar. Och Gud talar i drömmar. Man kan göra listan lång liksom, på olika sätt som Gud talar. Gud kan tala till oss på jättemånga sätt. Bekymret för oss är ju att vi inte lyssnar. Och att vi inte förstår när han talar oftast. Jag brukar tänka så här. Om vi säger så här. Alltså, jag får ofta frågan, liksom, hur hör man Guds röst? Och då, om vi tänker oss på ena sidan av, längst åt där hållet, så är det mina egna tankar. Och på längst åt andra hållet så är det att jag hör tydligt Guds röst, alltså en riktig röst han talar till mig. Någonstans däremellan brukar det alltid vara. Jag brukar, när jag upplever att jag hör Guds röst, så hör jag liksom någonting som är mer än bara mina egna tankar. Jag förstår att det är någonting, Gud talar till mig. Om det är profetiskt, det vill säga att jag ska säga det till någon, då vet jag nästan alltid det, därför att då börjar hjärtat bulta. Därför att då känner man, nej, jag vågar inte gå och säga det här. Jag vågar liksom inte. Men jag måste ju göra det, eftersom det här är från Gud till den personen eller till församlingen. Det är jättejobbigt. Man får den där känslan av att jag måste göra det här. Men ofta är det någonstans däremellan. Jag har hört en gång Guds tydliga röst direkt till mig. Han sa, det var första gången jag hörde Guds röst. Han sa, Christian. Det var det enda han sa. Han sa bara mitt namn. Det var första gången jag hörde Guds röst. Och det tror jag var en väldigt bra inledning på att Gud pratade med mig. Liksom. Han sa bara Christian. Då förstod jag att han vet vem jag är. Han kallar mig och han vill använda mig. Men det är jobbigt det när det är längst bort här. Man inte riktigt vet, är det en dröm? Är det mina egna tankar? Eller är det fantasier? Det är lite knepigt. Då ska man ju försöka prata med några om det och fråga, vad tror du, är det här från Gud eller inte? Jag tror det krävs lite träning och övning i det där faktiskt. Filippus, han verkar inte ha behövt träning. Han var ju bara, gå och ställ dig där, okej. Okay. Lämna den här väckelsen, okej. Okay. Bara liksom, lyssna, gick. Inga krusiduller liksom. Sen då, den här Etiopien, han läser högläsning. Profeten Jesaja i vagnen. Och han, när Filippus springer där och ställer sig bredvid, så hör han ju att det är Jesaja. Så det är högläsning han håller på med. Och jag tycker, om vi stannar en stund vid detta. Det här är väldigt intressant, därför att Gud förbereder Etiopien för budskapet om Jesus. Ibland kan det nämligen vara så här att man i sin iver att vilja berätta om Jesus, berätta för alla, allt och alla. Man knackar på dörrar hos grannarna. Det har jag gjort. Man går ut på stan och vittnar till höger och vänster. Och man vill nå ut med evangeliet till alla. Och det är någonting väldigt positivt i det, självklart. Och jag tror inte att det vänder fåfängt tillbaka, som det står i Bibeln också. Utan det ger resultat på något sätt. Men ibland så tror jag man ska sansa sig lite och be över att Gud förbereder någon. För att om jag berättar om Jesus för 100 personer och ingen vill bli kristen, då var det ju egentligen bortslösad tid nästan, om jag tar i lite. Men om jag berättar om Jesus för en person som är förberedd och redo att lyssna, då är det inte bortkastad tid, utan då är det ju, den personen kommer ju bli frälst. Det är precis vad som händer här. Gud har förberett Etiopien. Han sitter och läser Bibeln. Exakt den text som är bäst att börja vittna om Jesus utifrån. Den lidande tjänaren, vem är det? Varför lider han? Det är ju som, det är klockrent, det handlar om korset. Det är perfekt för Filippus att jag ska berätta varför han led och hur han led. Han led på korset därför att du ska få dina synder förlåtna. Och om du tror på honom så får du det. Det är klockrent. Det kan inte bli mer perfekt text. Alltså. Så det här är Gud som har prickat in perfekt. Sen en annan lärdom från det här, det är att han frågar Filippus, kan du hjälpa mig förklara, kan du förklara den här bibeltexten för mig? För jag förstår inte. Det är någonting vi behöver lära oss av. För vi pingstvänner har en historia som är ganska bra på det sättet, men den har sina brister. Nämligen att läs Bibeln och gör som det står. Eller ungefär så. Ni förstår vad jag menar. Det, alltså man behöver inte, ofta kan man till och med se negativt på teologer. De som har studerat Bibeln väldigt, väldigt mycket. Man kan nästan vara negativ till dem. Det är väldigt konstigt att man är det. Hur kan man vara negativt inställd till någon som viger sitt liv för att studera Bibeln? Det kan jag inte förstå. Men så kan det vara ibland i pingströrelsen. Och här ser vi alltså en person som inte förstår vad han läser. Han är villig att läsa Bibeln, men han förstår inte. Och han frågar Filippus om hjälp. Kan du förklara? Jag tycker att vi behöver ta till oss det faktiskt. Det är inte fel att fråga någon. Vad betyder det här egentligen? Jag läser Bibeln, jag gör som ni säger. Liksom. Ofta brukar ju pastorer vilja att man ska läsa Bibeln hemma och sådana där saker. Okej, jag gör det, men jag förstår inte. Och så kommer man till någon och frågar, liksom, någon som man har förtroende för och litar på. Snälla, förklara. Man ska inte vara rädd för att be om hjälp att förstå Bibeln, helt enkelt. Ingen av oss har en fullständig förståelse av Bibeln. Ingen. Och då är det lika bra, kommer man till sån läge, jag förstår inte, be om hjälp. Sen kommer vi nu till avslutningen här. När den etiopiska hovmannen har förstått vem Jesus är. Det är det handlar om, det är det de kommer fram till. Vem är Jesus? Vad har han gjort? Då är han redo att ge sitt liv till Jesus. Och vi vet inte vad Filippus har undervisat om. Det står inte i texten. Men jag antar att det är om korset, syndernas förlåtelse, dopet. Eftersom hovmannen kommer fram till att han vill bli döpt så måste de ju ha pratat om dopet, onekligen. Och hovmannen ser en pöl med vatten någonstans när de åker där på vägen. Och han frågar liksom, varför kan inte jag få bli döpt då? Jag vill ju detta liksom. Och det jag vill lyfta fram här är att det spelar ingen roll hur många religiösa traditioner, hur många år man har varit kristen. Det spelar ingen roll de här sakerna. Utan det viktiga är att man får veta vem Jesus är. Man kan växa upp i kyrkan, man kan leva i en familj som är kristen. Men om man inte får en personlig erfarenhet av vem Jesus är, så är det väldigt svårt att ta det här beslutet. Jag vill bli döpt. Jag vill också bli en kristen. Och det är det han är med om här. Och sen står det i texten så här att de steg ner i vattnet. Och sen står det att de steg upp ur vattnet. Det är en väldigt viktig liten detalj. Därför att vi kristna, vi bråkar om hur man ska döpa och vid vilken tidpunkt ålder. Här kan man ju definitivt se att det var när han hade fått en personlig uppfattning om vem Jesus är som han var redo att bli döpt. Och det är definitivt så att han gick ner i vattnet och sen steg upp ur vattnet. Alltså det var inte bara att de skvätte vatten på honom, utan han blev... På ett eller annat sätt var han i vattnet i alla fall. Det står ju inte exakt hur då. Det är viktigt. Och sen står det, jag tycker det är också en intressant avslutning här. Väldigt märklig sak. Den helige ande ryckte bort Filippus. Puff, så var han borta. Och jag tänker på det där ibland. Hur gick det till? Hur såg det ut? Och vad var det som hände egentligen? Jag tycker Bibeln är inte alls tydlig på den här punkten. Det bara står ibland att puff, så rycktes han bort. Det finns några exempel i Bibeln faktiskt på det här. När lärjungarna är ute på Genesarets sjö vid något tillfälle, så står det att puff, så var de plötsligt framme vid strandkanten. Bara, aha. Alltså, ibland bara läser man förbi det. Man hängde inte riktigt med. Vad var det som hände? Vi vet att när Jesus hade uppstått, så hade ju lärjungarna ställt in sig, låst in sig i ett rum, och av rädsla för vad som skulle hända. Och så står det att puff, så var Jesus där. Bara helt plötsligt. Och så det tredje exemplet är att det står i Paulus undervisning att när Jesus kommer tillbaka, så ska alla troende som lever ryckas upp bland moln. Och det är också väldigt så här, vad betyder det liksom? Men någonting, det verkar som att Gud gör någon, kommer liksom, puff, så är vi borta. Jag vet inte, många har ju utvecklat en teologi om det där, att ni vet, left behind och lämnat kvar och de här sakerna. Det ska vi inte gå in på nu kanske, men det verkar kunna som att Gud gör såna här speciella saker. Frågetecken då. Kan vi vara med om det? Såna här oerhört märkliga mirakler. Att det bara säger puff, så är man borta och på en annan plats. Ja. Och jag skulle inte förvåna mig om vi kanske känner någon som kanske har varit med om något sån här märkligt mirakel. Eller något liknande i alla fall. Gud kan göra väldigt märkliga mirakler. Det är ingenting som är omöjligt för honom. Och lärdomen från det är inte att vi ska teleportera oss hit och dit liksom. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är ju att Gud kan göra saker med dig och mig som övergår vårt förstånd. Gud kan faktiskt välsigna och hjälpa oss. Även när det är hinder i vägen som är så stora så att vi kan inte förstå hur det kan gå till. Gud kan göra sådana saker om han vill.